Hur kommer det sig att så många människor blir indragna i vad man i dagligt tal brukar kalla för sekter och som enligt vissa definitioner även är det? Jag tänkte diskutera det och men orsakerna till det lite grann om varför det händer och mekanismerna som jag ser som ligger till grund av det, för det. Sekter definieras ju på olika sätt. Om man slår på Wikipedia finns det lite kriterier som olika teoretiker har framfört, men grovt kan man väl säga att det bara är en grupp människor som har ganska starka åsikter om vissa saker som skiljer sig väldigt mycket från normen i övriga samhället och tenderar bli på grund av det då exkluderas eller exkluderas sig själva från, ska man säga, samhällets övriga umgänge. Och de brukar ofta ha ganska starka sådana normer om hur man ska leva, vad som är okej, vad som inte är okej. Och ovanpå det verkar det finnas en väldigt stark, eller ihop med det, en ganska stark hierarkisk organisation. Jag gjorde en tidigare video där jag pratade om gurus och makthierarkier och sådant och problem som uppstår naturligt i framförallt andliga eller spirituella religiösa organisationer, eftersom de tenderar inte vara vanliga organisationer. Det är en annan del av det, att en vanlig organisation, alltså ett typ av företag till exempel i Sverige då för den delen, så finns det en massa problem också, kan man säga. Kan vi börja säga det? Det finns hela MeToo-grejen, handlade om vanliga arbetsplatser, om det är så polisen eller i konstvärlden eller på sjukhusen eller något sånt där. Vanliga arbetsplatser där vanliga, citattecken, människor arbetar. Men eller och där finns det massa problem som sexuella trakasserier, övergrepp och på olika sätt. Och orsaken till det är ju i mångt och mycket att det så att säga fått förekomma på grund av att vi inte har bra sätt att hantera det på. Och vi har en organisationer som har chefer exempelvis, och det är de som gör det. Så vart ska man gå med problemen? Ledningen är oftast att de håller varandra bakom ryggen, för det är ju inte någon så här kärleksfull, demokratisk, transparent organisation någon. Utan alla har den här makthierarkin, och det finns vissa som bestämmer och vissa som är medarbetare. Och de som bestämmer är lite grann på ett lag, även om de såklart ska se till medarbetarnas bästa, för det ligger, ska man säga, delvis organisationens intresse, men också att det faktiskt explicit uttrycks så med arbetsgivaransvar och sådant. Men trots det som finns i organisationen, det finns ju fackförbund, kollektivavtal och massa regler och sådant som både dikteras av lagar och förordningar, men också även inom organisationen och själva hur man ska bete sig och förhålla sig och sånt där. Och det är saker som inte cheferna där på den organisationen bara kan ändra hipp som happ heller, utan lagarna reglerar beteendena i verksamheten i Sverige till viss del då. Så inte tillräckligt så att det tog bort alla sexuella övergrepp och trakasserier uppenbarligen. Det är ett problem som är ett stort problem då, som har kommit fram och kommit upp till ytan så att säga. Men om vi tittar på spirituella, andliga eller religiösa organisationer, så finns det ju vissa som har en typ av organisation, typ likt Svenska kyrkan idag till stor del, liknar väldigt mångt och mycket en mer en vanlig organisation som har vanliga anställda. De har förvisso präster och tro och sådana saker, men det är ändå till och med som en viss kritik att vissa menar att prästjobbet på många sätt idag är som ett yrke som vilket som helst. Vad ska jag ta idag? Det är inte det här på samma sätt kanske som det har varit tidigare, att man är en andlig ledare eller känner det här kallet att föra Jesus eller Guds ord vidare. Utan att människor kan till och med, de ska ju bekänna någon sån här trosbekännelse eller vad det heter för att bli präster. Men inte nödvändigtvis verkar alla på gott och ont, eller man ska säga. Det finns ju väldigt, definitivt väldigt positiva saker, för det är ett sätt att modernisera kyrkan också. Att ha människor där som har ett mer modernt sätt och förstår att de flesta inte tror på Gud så att säga, utan att de behöver tilltala en annan typ av publik och andra människor idag jämfört med förr. Så hela kyrkan har blivit mer modern så som jag ser det. Och med det också, den är också mer modern i förhållande till hur den hanterar problem inom sig. För om vi går till vidare till det här superfallet som blev så känt, Knutby, och den en typ av frireligiös kyrka, Philadelphia kyrkan tror jag den tillhörde. Där lever folk inte, eller den organisationen är, så vitt jag vet, inte reglerad på samma sätt som Svenska kyrkan, utan de kunde skapa en egen liten miljö där. Och nu finns ju den här Philadelphia orden eller Philadelphia kyrkan som ska ha viss insyn i det här, men det verkar om, ja, hur det nu har varit där. De blev ju uteslutna, Knutby, om vi får kalla det sekten. De blev uteslutna i Philadelphia kyrkan, men efter ganska lång tid då. Men vad vi ser där är en helt annan typ av organisation. Vi har inte de här lagarna och så här som en arbetsgivare har ansvaret mot sina medarbetare. Det ansvaret har inte pastorerna eller om det är präster eller vad det nu är gentemot församlingsmedlemmarna då i Knutby. Utan de, jag hade ju hon Kristi brud, Åsa Waldo, som också kännetecknar den typen av personlighet som många gånger gör karriär inom de här sekterna, eller som sekter samlas runt. Människor som andra upplever som väldigt karismatiska, öppna, kärleksfulla. Hon såg mig som ingen annan sett mig förut, säger många församlingsmedlemmar. Det finns en dokumentär på SVT Play om Knutby bland annat. Det finns massa på YouTube också. Så säger de att hon var så karismatisk och hade nya idéer. Och det var nästan som en transformation att bara träffa henne. Så karismatisk då var hon. Och just det här med väldigt karismatiska ledare, men som också uppvisar de här narcissistiska och otäcka dragen. Som här han blev det ju våld exempelvis som utövades av henne. Och inte bara psykologiskt och nedvärderande utan även rent fysiskt våld. Och, men det är någonting som är väldigt svårt att fånga. För i början så är det ju superhärligt. Folk blir swept off their feet. Swept off their feet och hamnar i någon slags någonting de inte fått se förut, och det var som, så vet jag förstår i alla fall, väldigt härlig gemenskap där bland många utav dem som samlades runt henne. Och sen kom den här Helge Fossmo, han pastorn, som också var karismatisk, väldigt smart och väldigt påläst. Så det är ju två personer då som seglar upp som är typ citattecken bäst på det här. De är jättekärleksfulla, nästan så här Jesus inkarnerad i Åsa Waldo som det verkar. Och sen kommer det här Helge Fossmo som är bäst påläst, talar jättebra och så glad och spiller vink, och baksidan bara att han har ihjäl sina fruar. Men det vet de inte om då i början. Men det är ju sån otroligt sorglig berättelse, men också ett sånt extrem fars får man väl säga. utan att göra det förlöjlig, vad heter det, att göra sig löjlig över det lidande som alla där, eller väldigt många av människorna där fick genom att lida, så var det ju någonting farsartat verkligen av allting som hände där. Men vad som är också spännande med Knutby är ju att vad vi ser där, att det är faktiskt vanliga människor. Det är inte bara en massa knäppjökar, även om man kan tycka att Åsa Waldau och Helga är det, men det är sådana människor som du och jag eller vem som helst, i genomsnitt i alla fall, åtminstone om vi tillhör den typen av kultur, också säkert inspirerats av, tyckt varit duktiga, verkar varma, öppna, smarta individer. Så i den kontexten så var det människor som folk fängslades av och drog sig till uppenbarligen. Men när man hör de här andra som till slut tog sig ur det, andra pastorer och sådant som också gjorde dumma grejer där, man ska säga, men när man hör dem prata tycker jag i alla fall det verkar att det är vanliga personer. Det är inte som sagt knasbollar, utan det är vanliga människor som har dragits med och inte kunnat säga nej. Och vad jag tycker är intressant är att man ställer sig ofta frågan, hur kunde folk gå med på det där? Hur kunde folk köpa det där? Men om vi tittar socialpsykologiskt så skulle man kunna vända på det. Hur orkade någon säga nej? För det är det som är det svåra i de här situationerna. Det svåra är inte att följa med strömmen, utan det är det vi alla gör. Vi är alla nazister liksom i andra världskriget. Det är så, vi kan stå där och titta på nu och säga, hur kunde man gjort så där? Hur kunde de följa med på det där? Men det var ju du och jag som gjorde det. Det var ytterst få som gjorde någonting annat. För det andra, att gå emot vad då den stora gruppen säger. För de lever ju inom en kontext där, som vi tar Knutby. För att gå emot det, och gå emot det som de här smartaste, mest karismatiska säger, hur ska man kunna göra det? Det finns två väldigt kända socialpsykologiska experiment som jag tycker är spännande. Det ena är Philip Zimbardos Stanford Prison Experiment och det andra Stanley Milgrams Obedience to Authority Experiment, eller vad man kallar det. Det är kanske de två mest kända socialpsykologiska experimenten i världen, men i det här Obedience to Authority handlar det just om att folk testar i vilken utsträckning människor går med på att göra elaka saker mot andra. Och man hade en försöksperson, eller en person då som fick komma in, en så här vanlig du och jag fick komma in i ett rum, och sen så var det en annan skådis där, eller det var två var skådisar kan man säga, eller två var på experimentsidan då, de visste om vad som pågick. Den ena var då en doktor eller något liknande, eller någon läkare som uppmanade den här personen som var där att ge den här andra skådisen då elstötar. Det var inte riktigt elstötar, utan det var en skådis som låtsades bli elad. Och det var ett typ av inlärningsexperiment, som man, så att den här försökspersonen då, som inte förstod att han eller hen blev lurad, skulle ge elstötar när den här skådisen då svarade fel. Så gjorde de så, och den här tredje personen då, som doktorn eller vad det var för något, bad försökspersonen att långsamt så här skruva upp också styrkan i elstötarna och ge krafter och krafter, och den här skådisen sitter och skriker till slut, bara skriker rakt ut av de här elstötarna. Och det blir lite jobbigt för de här som försökspersonen, för de ser att den här lider, men de lyssnar på auktoriteten. Det är det som är obedience to authority. Så de lyssnar på den här och följer den och går med på det bara. Och innan de gjorde experimentet så trodde de ju att, ja men jag minns inte nu, men nästan alla kommer ju säga nej bara. Jag kommer aldrig gå med på det. Men till deras förvåning så tvärtom, nästan alla gick med på det här och gav dem livsfarliga elstötar. Den här skådisen ramlar ihop på golvet till slut. Med många. Och då är anställda massa frågan, hur kan de, och då är det inte ens en kontext. Alltså det är inte en kontext att man är nazi i Tyskland eller i Knutby och slår någon annan. Utan det här är någon som kliver in från gatan och så har de bara någon som säger till dem vad de ska göra. Och så gör de det även fast det verkar helt fel. Och väldigt få som sagt då hade det här, om vi ska kalla det för civil courage eller någonting annat, att säga nej. Det är intressant. Det gör det som händer i Knutby och ja, på andra ställen fullt begripligt. Det är samma med Philip Zimbardos Stanford Prison Experiment, där han var på Stanford och universitetet och de byggde därunder, tror jag, ett typ av fängelse, och så tog de och slumpade college-studenter då som hade anmält sig till att vara med i experimentet. Hälften fick bli fångar och hälften fick bli fångvaktare. Och för en lång historia kort så, ja, dels hade de gjort massa, ja, gjort, vad säger man, skattningar eller kikat på dem så att ingen hade några speciella psykologiska problem när de började det. Men ganska snart så fick de avsluta experimentet, för de som spelade då, man ska säga, de som tog rollen som fångvaktare behandlade fångarna så illa att ja, de var tvungna av etiska skäl avbryta det. Det var ingen som sa till dem ens att de skulle göra det här. De bara klev in i den rollen och behandlade fångarna över tid jätteilla. Och vad som också var intressant var att fångarna, ingen av fångarna sa, jag vill inte vara med i experimentet längre. Så som jag minns det i alla fall. Utan de var också med i den rollen, eller gick in i den rollen så att säga. Och båda sidorna, fångarna gjorde ju inget fel, men de hade kunnat sagt till att vi vill inte vara med längre. Men fångvaktarna var vanliga personer, de var bara slumpade till ändra gruppen, så att det var inte att det var elaka människor, utan det var helt vanliga college-studenter, men som behandlade sina medstudenter riktigt, riktigt illa genom att de bara klev in i den där rollen då, som var påhittad, det var inte ens på riktigt, det var bara ett experiment. Så det också är bara en förklaring till att hur sådana här saker kan hända. Det är med andra ord inte konstigt alls att människor dras till sådana här grupper och går med på knasigheter. Och det är ju en viktig grej att se, tycker jag. Utan det handlar om andra saker. Det handlar inte om knasiga människor, även om man skulle kunna tänka sig eventuellt, jag vet inte om det finns någon sådana studie, men att vissa av de som dras dit kanske har en, ligger längre ut på spektrat av att bli imponerade och alltså vad säger man, får åt fårhållet, för att vara väldigt, vad ska man säga, negativt. Så att det är möjligt att det finns sådana faktorer också. Men det är mer andra grejer, tänker jag, som att vara intresserad av andlighet eller om kristendom i det här fallet då. Och vilja se det, liksom vilja känna det, och likt hur människor som mår dåligt också söker alternativa behandlingsmetoder och sådant som ibland kan vara bra, men man kan också luras in i andra dåliga saker. Scientologin är ju också en sådan sak som människor generellt, tänker jag, säger, hur kan någon vara med i det? De har ju de här fånglägren och Miscavige och Tom Cruise verkar ju helt knasiga, och L. Ron Hubbard var ju science fiction författare som började starta religion. Vad är det för knasigt? Ja, igen, det vore ju spännande att se, men om det kanske finns vad, om det finns någonting personlighetsmässigt som gör att människor mer har en fallenhet för att dras dit. Men vad jag såg på en av de här dokumentärerna som ligger på SVT Play, det finns flera stycken. Det finns den här En gud som har väl barnen kär, som pratar om, tittar på ungdomar och unga vuxna, hur de påverkats av att växa upp i en sådan i olika religiösa samfund. Men sen var den här också Den enda rätta vägen, som från 2015 tror jag, en dokumentär som bland annat tittar på scientologin. Och då var det någon kvinna där som hade fått en tackling i hockey och inte blivit av med den där hjärnskakningen som hon ådragit sig, och började söka då på andra grejer. Och till slut scientologin. Och blev tydligen hjälpt, som jag förstår det. Jag minns inte nu, men det är ju faktiskt en av de stora anledningarna att folk fastnar vid scientologi och vill göra det. Att de faktiskt blir hjälpta. Och när jag har kollat på de metoder, tekniker som scientologin användes av, så är det å ena sidan inget så här superspeciellt. Men det är å andra sidan inte heller dåliga saker, utan det är saker som generellt funkar, skulle jag säga. De har ju sina e-meters när de gör den här auditeringen. Man sitter och håller två järn eller aluminiumgrejer. Inga foliehattar, men två aluminiumprylar, så går det någon svag ström igenom och så ska man prata om grejer, och så blir det något utslag när man tänker typ jobbiga tankar eller sånt där, som jag förstår det. Och sen ska man prata om dem då. Det är ju klassisk psykoterapi ungefär. Det är inte något varken konstigare eller sämre generellt än det. Har man en människa som sitter där och är bra på att lyssna, så pratar man igenom svåra händelser i sitt liv. Det är en typ av exponering. Det är gemensamt för massvis med psykoterapeutiska metoder. Vi vet inte varför psykoterapi fungerar. Det finns mest teorier kring det, men det finns väldigt lite kring varför det faktiskt funkar. Vi vet att massvis med olika former fungerar, och troligen också sådana här alternativa, som man säger. Det funkar också för många människor. Så det är en grej de gör. En annan grej de håller på, det är meditation. Och igen, det är inget konstigt med det. De gör vissa kreativa övningar, får rita saker och sådant. De har olika typer av massage. Det var någon i den enda rätta vägen som hade gjort någon utrensningsgrej. Beskrev vad de hade gjort då. Då var de att de bastat i, tror jag, 30 dagar. Jag vet inte hur de hade gått ut och in då. Men extremt. Men det är ju precis som sweat lodges, eller man ska säga. Det finns i bland ursprungsbefolkningen eller naturbefolkningen i USA och stora delar av världen. Det är en välkänt knep med bastu. Också bland, ska man säga, moderna människor idag som kör isbad och bastu för hälsa. Och utrensning, som de säger. Sen vilka belägg det finns för att vi rensar ut metaller och sådana grejer. Men igen, det spelar inte så stor roll vad man säger händer, så länge människor upplever att det har effekt. Och placebon är allt som oftast verkligen reell. Den ger oss massvis med effekt. Det är ju på riktigt. Alltså effekterna är riktiga. Tror vi på det och får effekt, så funkar det. Och så är det här är ju psykiska grejer, psykosomatiska, kroppen och sinnet, och vi kan påverka dem på olika sätt och få effekt. Och uppenbarligen får väldigt många det med scientologin, och det är ju en anledning då igen till att det drar till sig människor, för de får effekter. De verkar också göra rätt många olika saker, så kombinera och få välja fritt och sen betala en massa pengar för det. Det kan också vara ett incitament för effekt, nämligen. Alltså att betala grejer kan vi se som jättedåligt, och det här borde kunna vara gratis lika gärna. Det är inget speciellt med det. Men det faktum att vi betalar för grejer har ibland också viss effekt på att man genomför det och anstränger sig, och man har investerat, som det heter. Det står ofta så. Investering, 20 000 kronor istället för kostnad. Och det kan ha en psykologisk effekt som är positiv också. Sen kan det också ha en effekt att du har typ, som vissa av medlemmarna där, jättestora lån och har hoppat av och blir uthängt på hemsidor. Det är en mindre smickrande grej. Så vi ser ju organisationen där också, hur den liknar många andra, att de är hemliga med saker. De vill inte ha den här insynen, de vill inte ha den här transparensen. Och det är kännetecknande för sekter då igen. Så att, och vi har, för att prata om hierarkier igen då, människor högt upp som bestämmer allting. De har tolkningsföreträde vad det gäller allt. Och det här blir konstigt, för även i vanliga organisationer så har ju ledningen företräde. Och det blir en massa konstiga saker där också, att folk, som man säger, slickar arsle. Eller säger grejer som de vet gör ledningen glad och så. Och spelar med F-år där också, som har negativa konsekvenser. Kan ha både för företaget men också att, ja. Men så är det ännu mer i spirituella andliga organisationer, för då är det ju inte de som är motsvarande chefer där, om det är pastor eller sånt. De är ju Guds röst också. Elosa Valdo som är, ska gifta sig. Som kan ju låta helt knäppt, kan man tycka, när man står utifrån. Så att, men igen, det här är inte galna människor, utan det är människor som har en tro och så befinner sig i en viss kontext och, kan man säga, blir inlurade i den här tron om att hon kommer vara eller är Kristi brud då. Och då, vem ska säga någonting till henne då? Vem ska stå upp mot henne? För det finns ju inte så att man kan välja. Ja, men man kan stå upp. De som står upp mot henne blir ju uteslutna och förlorar sitt liv i mångt och mycket. Eller nedslagna eller skjutna till och med, som en av dem där blev. Så det är inte så lätt att stå upp. Precis som i Nazi-Tyskland. Här blir man kanske inte, ja, i Knutby var det faktiskt att du riskerar att både fysisk misshandel och till och med bli mördad. Men även i mindre, att bara riskera att inte ha kvar sina vänner. Det är för de flesta otänkbart att förlora sina vänner, och vi är beredda att göra nästan vad som helst. Och igen, det är inte, frågan är inte varför människor går med på det här egentligen, eller det är inte det konstiga. Det konstiga är att någon faktiskt vågar stå upp och säga nej. Det är det som är spännande. Hur går det till? En som faktiskt tittade lite på det, finns nog många teorier kring det, men var Lawrence Kohlberg, han har samtida med Milgram som gjorde det här Obedience to Authority-experimentet. Han tittar ju på moralutveckling, eller moralutveckling, hur moral, eller framförallt hur vi resonerar och tänker kring moraliska spörsmål utvecklas över tid. Så han undrade då, varför säger vissa nej, jag tänker inte fortsätta med det här, medan den överlägsna majoriteten bara fortsätter och elar ihjäl vad de tror i alla fall, människor, eller skadar dem väldigt allvarligt åtminstone. Hur kommer det sig, undrar han. Och vad han såg var att det var inte jättestora studier som jag minns, men ändå intressant att människor med högre grad av högre nivå av moraliskt resonerande enligt hans modell tenderade att i högre utsträckning säga nej. Så människor som har mer moral, definierat i Kohlbergs termer då, som är utvecklingspsykologisk forskare, då är det människor som har mer förmåga också helt enkelt att resonera och se saker, ta perspektiv på det som händer och komma fram till eller landa i nej, det här är inte okej. Jag kommer inte fortsätta med det. Mina moraliska värderingar liksom trumfar att bara följa konformt med konformiteten. Och det sorgliga med det är såklart att det är väldigt få människor som är på sådan, vad man brukar kalla för ibland för postkonventionell nivå av moraliskt tänkande eller resonerande. Men det var i alla fall en faktor som verkade vara, enligt honom, en orsak till att människor sa nej till det. Och som behöver krävas då antagligen i Knutby och på andra ställen också. Och ganska mycket kahunas antagligen också. För det är läskigt och farligt. Jag minns det här, ett afrikanskt ordspråk, att a friend of truth has no friends. Att vara den personen, vara Jesus på riktigt i en sån situation och se att det här är fel, liksom. Jag tror inte på det här i Knutby, då, även fast alla andra tror att Åsa Waldo är Jesus typ. Och vara den och bli utstött. Och våga bli det precis som Jesus blev. För där var ju Åsa Waldo någon annan ledare där i Rom eller något liknande. De som var högst i rang helt enkelt. Jesus var ju lågt i rang. Han var ingen. Och folk följde honom. Och behövde lida för det. Så att vara den personen i de här sammanhangen är svårt. Precis som det var för Jesus och så, precis som det är för alla människor att säga nej, att ha civilkurage, att stå upp för det som är rätt. Även när alla omkring en säger någonting annat. Även fast alla andra är får. Så hur ska vi hitta det inom oss? Hur ska vi bli den här personen som vågar stå upp? Det är en intressant fråga. Den som inte blir fångad av sekten. Eller inte dras med i det. Ja, en grej är ju att utvecklas moraliska resonerande, i alla fall om Lorenz Kohlbergs forskning och argumentation är riktig. En annan är också, tror jag, det här är mina egna tankar då, men att faktiskt våga lita på vår intuition och våga vara den som är utan vänner då. Att sätta det högre än vad andra människor tänker och tycker. Och det är svårt, för då måste vi vara visselblåsare, då måste vi vara Edward Snowden eller Rosa Parks, någon sån här som går emot alla möjliga runt omkring. De känner att det är rätt, men det är ingen annan som tycker det. Eller väldigt få åtminstone. Och följa sitt eget hjärta, även fast det kan leda till total misär och till och med död. Och det är inte så kul. Det kan man verkligen ha full förståelse för att människor inte gör. Människor har byggt upp ett liv, vänner, kan ha barn också. Har man barn så har du ett ansvar inför dem att ta hand om dem, och om du sätter dig i omöjliga situationer kan det blir väldigt krångligt för dem också. Men vad man kan göra rent konkret också är ju att faktiskt institutionalisera eller kräva mer av de här religiösa samfunden vad gäller transparens, vad gäller motsvarande exempelvis fackförbund eller hur de organiserar sig, att det inte kan vara dårar på toppen. Utan att makten är distribuerad då, som jag pratat om i den här tidigare videon, att om vi har ett distribuerat ledarskap, alternativ åtminstone att vi, vad säger man, vi behöver ha regler som gör det möjligt för människor att uttrycka sin åsikt utan att riskera repressalier. Om de inte vågar säga sin åsikt, om det inte går att diskutera olika teman, då är man ju körd som organisation. Och vi ligger alla där. Alla organisationer ligger på en skala där. Men ju mer diktatoriskt, ju mer hierarkiskt, ju mer auktoritärt det blir, desto mindre sådana diskussioner blir det såklart. Och desto mer kan du svänga utåt någonting riktigt farligt. Som i Knutby. När det är ett gäng, majoriteten i alla fall, vanliga schyssta personer. Men som underkastar sig då, som har den typen av organisation. Där det är några på toppen bara som bestämmer allting. Från dag till dag. Vem som är rätt och fel, som de kallar det där. Och ingen vet vad det baseras på. Så att helt avsäga sig rationalitet, helt avsäga sig logik, och det är ju det som också är en av de stora farliga farorna med andlighet. Om vi tror att, om vi frånsäger oss vår egen autonomi, vår eget tänkande, och ger över det till någon annan då. Inte en gud här då, utan en dåre, en narcissistisk psykopat som Åsa Waldau. Förvisso kanske inget monster, som hennes son tror jag sa om henne. Hon är inget monster. Nej, men hon gjorde väldigt många väldigt illa under väldigt lång tid. Så hon kommer nära ett monster i mina ögon för det hon gjorde. Det är riktigt illa, det som händer där. Jag vet inte vad definitionen på ett monster är, men att göra väldigt många väldigt illa under väldigt lång tid är en av punkterna i alla fall. Och sen inte ta något som helst ansvar för efteråt heller, som det verkar. Det hänger ihop med den narcissistiska och psykopatiska dragen också. Att prata som om, när man ser henne i intervjuer, säga, ja men vi var alla med, det var hela församlingen. Men det är ingen som tänker det, det var ju hennes regler. För alla gjorde det hon ville, det var hon som slog och sa till folk att göra det. De gjorde det, om hon hade velat något annat så hade det blivit så. Det är klart att de sa att de höll med om allting, men det var ju bara för att det var det hon ville. Så det är inte att alla var överens om någonting. Alla var överens om att göra det hon ville hela tiden. Och det vill hon inte se. Som lever i förnekelse. Som alla möjliga människor som gör sådana där saker gör. Och enda vägen ut är som i en dålig relation med någon som gör sådant. Gå därifrån. Du kan inte förändra dem. Eller övertala eller övertyga. Ja, det var nog det. Om sekter och narcissister och svårigheter i spirituella andliga grupper. Det är väldigt knepigt och väldigt komplext och ett svårlöst problem minst sagt, men igen, om jag skulle dra ett strå eller en enda sak, så skulle det vara insyn, alltså en påtvingad insyn och reglering av beteenden med likt hur vanliga moderna organisationer idag måste arbeta med, om vi kallar det fackförbund eller medarbetaransvar och sådant som finns, och att man kan bli kollad, att man kan bli 360, som man säger i organisationspsykologin, och så titta på de här ledarna, cheferna och även då de andliga och se, finns det mycket kritik mot dem, ja då ska vi tillsätta en grupp som tittar på det, och det kan inte vara de här andliga ledarna som bestämmer över det. Så om man tar in någon utifrån eller vad det är för någonting, det är sättet att komma åt det, precis som polisen inte utreder sina egna fel, sina egna klavertramp, för vi vet att så kan vi inte ha det. På samma sätt behöver man, åtminstone om det ska vara internt, människor som är fria där att handla, Och det är svårt, det är jättesvårt att göra det, men det är enda vägen för psykopater och narcissister och karismatiska ledare kommer finnas, och det kommer finnas människor som följer dem. Men om vi får in institutionalisera med hjälp av exempelvis då lagar då för hur andliga, spirituella, religiösa organisationer får bedrivas, så går det att komma åt en del av den problematiken i alla fall. Och såklart göra såna här kulturella grejer att uppmärksamma människor på de problemen. Det var det. Tack.